Fredag hela veckan.
Fredag hela veckan lång.
Välkomna allihopa.
Till.
Dealen.
Med.
Bilen.
Avsnitt.
Ingen aning.
360.
Ja.
Ferrari 360.
Ja. Volvo. Hade väl också en 360, hade de inte, eller? Är jag ute och cyklar?
Nu fick jag ett sms. Hej, bara en påminnelse om att vi stänger 14.45 med vänlig hälsning FB. Vad fan är F? Ja, det är franska skolan.
Ta bort den där telefonen nu.
Vad fan stänger, vadå 14.45? Det hinner ju inte vi.
Ja, det löser sig.
Ja. De får slänga ut mitt barn på gatan.
Volvo 360?
Nej, alltså Ferrari 360.
Ja, det är lite roligare.
Nu har ju min cool down period gått ut. Mm. Så i morse, innan vi kom hit till studion, så beställde jag ett wide body kit till Challengern.
Ja, jag såg den stod där ute och glänste.
Mm. Den ser lite så tam ut utan
wide body. Nej, det tyckte jag inte.
Wide body.
Nej, den stod i och för sig bredvid enormt tråkiga bilar. Så därför den såg kanske så jäkla ball ut.
Det är så jag brukar parkera.
Och så var den väldigt ren också. Den bara glänste i det här.
Jag tvättade den igår.
Ja,
men här. I garaget där jag står så får den också ett lager med damm på. Så bara på över natten så blir det så här fingermärken när man öppnar dörren.
Ja.
Jag får lite panik på det här vårdammet.
Ja.
I alla fall YouTube att ihjäl mig. På det här wide body kitet, för det finns två leverantörer på wide body kit. En heter Icon och den andra heter Wycheck.
Ja.
Wycheck,
det var ett klädmärke.
Vad fan heter det? Wycheck. Ja, det kan vara ett klädmärke. Ja, det var back in the days.
Som inte gick att stava till. Ganska fula grejer också.
Ja, exakt. Men det här kitet har väldigt bra passform, men det har ett jävla konstruktionsfel. Därför att det är liksom då en list man sätter på själva hjulhuskanten.
Ja, hur sätter man på den då?
Ja, den sätter du på med lim och sen skruvar du fast den med self-tapping screws. Bara det känns lite sådär, inte riktigt så man vill göra det. Men det är så de här är uppbyggda. Och sen när den listen sitter på hela själva ljuset, då trycker du fast widebody-skärmen, alltså breddningen. Och då klickar den i med en väldigt fin passform. Så sitter den fast. Men i överkanten på skärmbreddningen, då lägger man nästan 3M-klisterremsa. Och liksom trycker fast den. Och så tänker man så här, åh, vilken snygg konstruktion. Problemet är ju att hjulen måste ju fylla ut hjulhusen. Så att när du har satt på wideboarden, då breddar den ju 5 cm ut.
Måste du ha spacers då? Eller vad?
Då måste man ha bredare fälgar eller sätta på spacers. Det är ju mycket snyggare att ha bredare fälgar.
Men
i min budget tillåter, i alla fall inte just nu, bredare fälgar, utan då blir det spacers. Men då sticker ju däcken ut utanför själva originalets skärmkant. Vilket är inget problem.
Nej.
Därför att då fyller ni ut skärmbreddningen. Problemet blir sen när du kör ner i en potthål eller vilket jävla farthinder som helst.
Eller när du hoppar när det är så här broöppning nere vid
Liljeholmen. Men du har ju liksom, när hjulet är innanför skärmkanten, då har du ju ett wheel travel på i alla fall en halv dess. Men när den ligger utanför, då har du liksom, då räknar med att fjädringen flexar 2 cm, då slår ju däcket i original skärmkant. Och det som händer då, det är att du trycker sönder hela allting.
Och får punktering.
Plasten lossnar, så då lossnar hela skärmbreddningen.
Så blir det när du köper Kina-grejer.
Nej, men det här är ju då, eftersom man har googlat ihjäl sig. Så här är det för alla. Så att det man måste då göra, det är att man först sätter fast den här liksom kanten. Sen när man har satt på den, då sågar man ut hjulhuset. Alltså original widebody Cheveller. De har andra framskärmar och andra bakskärmar.
Cheveller, sa du nu?
Challengers.
Ja, just det.
Det är sjukt när man säger fel. Man hör det inte.
Nej, det är därför man
har en bisittare.
Ja, just det.
Du får alltid vara med mig. Challenger, original, widebody, framskärmar och bakskärmarna är liksom annorlunda, så de är uttagna i hjulhusen för att kunna flytta ut, ha bredare hjul. Och det är ganska snyggt, eller egentligen inte, men de är i alla fall bättre gjorda än att såga sönder skärmen. Så det är liksom en breddning som är någon form av fyrkantsprofil och sen ligger plastskärmarna utanpå det. Men ska man få till det här då, att det ska fungera med de här replika plastskärmarna, då, breddningen, då måste man sätta kapen i skärmen och såga ut 4-5 cm av i ovankant på skärmen.
Mm.
Fram, men även eventuellt bak.
Mm.
Och, men det som då händer är att infästningen, så, du sågar bort 80% av själva det som håller fast skärmen, det sågar du bort. För det är ju liksom hela ovankanten på skärmen där du klipper fast själva breddningen.
Det här känns inte som en bra lösning, Krik.
Nej, jag vet. Det, men så här är det för alla.
Ja.
Och därför så måste man istället svetsa plast, svetsa fast skruvar på baksidan av själva breddningen och borra hål i skärmen också, så att du skruvar fast breddningen bakifrån. Alltså det är ett jävla hell of a job.
Ja, det här känns ju lax så lång väg. Det här kan du inte göra själv, för Nej. Det kommer bli katastrofi.
Ja,
ja.
Men här är ju också mina järnhalvor i krig med varandra, som vanligt.
Mm.
Så att igår kväll, då kände jag liksom att jag ger upp, jag skiter i det här. Det här är bara ett sätt att förstöra bilen.
Ja.
Det, liksom. Och sen i morse vaknade jag och bara, men hur dåligt kan det bli? Och så beställde jag allting.
Ja, bra.
och det ska man också säga att här krockar ju även min skeva självbild med svårighetsgraden på det här.
Din skeva självbild med din Ford självbild.
För att jag tänker att någonstans så blir det väl lite kul poddmaterial när jag börjar såga sönder min
otroligt,
Challenger.
Det ser vi fram emot allihopa.
Samtidigt kan man också säga så här, när jag väl har börjat såga i den här bilen, då är ju tröskeln mycket lägre till att höja den och montera takräcke och allting. Så att om jag bygger det till en widebody, liksom så här galen Hellcat Demon Red Eye
Redneck
värsting,
ja.
Då så när jag kommit halvvägs, då kanske jag säger, men fuck it, nu kan jag lika gärna höja upp den och göra en overland-bil av den, så som nästan alla på Insta vill att jag ska göra.
Ja, det här, jag ser fram emot det här och följer det här.
Ja, vi får se vad.
Jag skulle bara vilja en liten snabb shoutout till våra vänner uppe i Sundsvall och Umeå, Northbike, som har fixat lite med min hoj som jag fick tillbaks för ett par dagar sedan.
De har hjälpt med styrdämpare, va?
Ja, de har hjälpt med den här styrdämparen, sen har jag bytt ut batteri till ett litium och sen en ny hasplåt och en tail tidy, så nu ser den jävligt frän ut. Och nu ska det bli varmt här i påsk, så att,
är du njuter av känslan av att de facto, vet du,
det går inte att beskriva hur mycket
jag börjar köra hoj igen.
Ja, det går inte att beskriva hur mycket jag längtar efter våren. Så att det, det ska bli fantastiskt. Jag har lite elbilsnyhet. Jag vet att det fortfarande finns lyssnare som förmodligen zoomar ut när vi pratar om el. Men jag vill ju påminna om att podden heter Dealen med bilen. Så det får de får stå ut med att det blir lite el ibland.
Det är verkligheten.
Behöver vi ens be om ursäkt för att vi ibland pratar el?
Nej, jag tycker du ber om ursäkt lite väl ofta
till
våra
med
lyssnare. Det är på något sätt inte de som bestämmer.
Nej, hur som helst. Så Europaparlamentet och ministerrådet och EU, de har kommit överens om en ny lagstiftning som gör att, eller det går ut på att öka antalet laddplatser för elfordon, men även öka antalet tankställen då för vätgasdrivna fordon i framtiden.
Vätgas? Ja. Det är det på tapeten i EU.
Ja, men Toyota håller ju på. De gillar ju vätgas. Mm. Och jag tror att i Europa så är väl vätgas. Det är framförallt mycket taxibilar som går på vätgas fortfarande, tror jag. Hur som helst då, det de vill göra, och det här är ju bra för de som, av oss som kör el, det är att de vill lagstifta om att det ska finnas en laddplats var sjätte mil på större...
Sjätte meter?
Ja, nej, men på större motorvägar. Senast 2025. Och sen så är ambitionen att det här även ska råda över mindre motorvägar senast 2030 då. Men det som kanske är det absolut bästa med det här nya lagförslaget, det är att det ska bli mycket enklare att betala för laddningen. De vill att man redan på förhand ska få reda på vad laddningen kommer att kosta, men framförallt då att betalningen måste kunna genomföras med ett vanligt bankkort. Och det är ju liksom, det tror jag kommer göra så enorm skillnad.
Det är helt sjukt vad krångligt det är att betala elladdning. Nu har inte jag jättemycket erfarenhet av det.
Men alltså,
och beställa plastkort. Så här, när du kan inte börja först och fått hem ditt plastkort.
Ja, små brickor och allt. Vad fan, det är som ett skämt. Ja. Men det, förhoppningsvis så är det slut på det nu. Sen ska det ju malas genom EU-parlamentets byråkrati med fransmän och så att vi får väl se hur det blir, men det är tanken i alla fall. Det var veckans elbilsnack, nu blir det ingen mer elbil, tror jag.
Nej, men på tal om det, vi pratade i förra veckan om muskelbilens död.
Vara eller icke vara.
Och då grävde jag ner mig lite i det här med Camarons död. Och varför de inte bara släppte en elektrisk Camaro.
Ja.
Och när man läste på om det där, då insåg man att skälet att GM inte gör det, det är lika logiskt som ologiskt.
Ah.
Men i dagsläget så blir, enligt GM då, en sportig elektrisk tvådörrars kupé, typ alltså då Mustang, Challenger eller Camaro, den biltypen, enligt GM så blir den för tung för att vara en bra representant för den biltypen. Alltså det blir för mycket kompromiss att ha en sån som elbil. Alltså köregenskaperna blir för kassa.
Ah, ja.
Och den här nya Charger Daytona EV, den här Banshee som vi såg konceptet där. Den kommer ju liksom satsa allt på att så här, nu gör vi det på vårt sätt. Ah. Dodge.
Rakt fram, 402 meter.
Exakt. Mm. Acceleration deluxe. Mm. Men de kompromissar bort en massa andra saker. Så att, troligtvis skulle ju liksom en Camaro EV, om man gör samma sak med den, så 1000 häst på bakhjulen, det är ju askul, men volymförsäljningen i en Camaro, det är ju sneak modellerna samma sak med Mustangen och Challengen.
Ja, precis.
Det vill säga, ska man då, alltså de som ska gå som hyrbilar och sånt där, det är ju den stora massan, det är ju inte de här värst nischade. Och ska man då tillverka en sneak el-kupé, då kommer den bli slö och bli tung.
Ja, då är det ingen Camaro längre.
Och ha en dålig väghållning. Och då går man emot biltypens DNA.
Ja.
Enligt, det här är ju vad GM tycker och tänker.
Ja, ja.
Och bygger man däremot liksom en pytteliten sportbil på el, ja, då går det att få ihop. Därför att då blir, okej, räckvidden inte är så viktig, men en Camaro, den ska liksom kunna gå från LA till Vegas i 6 timmar.
Det var lång tid till Vegas. Vi har kört betydligt mycket snabbare än så vill jag påminna om.
Jo, men kom ihåg hur mycket hastighetskontroller var. De körde med radar hela vägen.
Det är helt sjukt, det kan vi säga till våra lyssnare. Om ni någon gång ska köra mellan LA och Vegas, så de står ju och trålar, för de vet ju att folk kör ju som dårar däremellan. Och folk kör bakfulla hem framförallt.
Ja, alltså de trålar in alla som åker från LA till Vegas på vägen dit. För alla vill komma dit fort. De är kåta på att gambla.
Ja, på allt möjligt.
Och på vägen hem så är de fattiga och trötta och bakis.
Ja.
Så att de, liksom, de trålar på vägen dit och på vägen hem. På de långa motorvägen.
Det är en ganska härlig väg. Eller egentligen så är den inte så härlig, men den är härlig för att när man är på väg dit så är man så uppspelt över allt man har framför sig. Och på väg hem så har man förmodligen en massa härliga minnen med sig i bagaget. Ja. Som oftast i och för sig brukar dyka upp långt senare.
Ja. Alltså Vegas har ju också en tendens att kanske inte riktigt leverera. Alltså det är
Jag säger så här, Vegas 3 dagar, sen är man
nöjd. Är man helt färdig.
Färdig med Vegas.
Det enda vi har kvar att göra i Vegas.
Det är massa saker.
Jag hörde, när det kom ut ur munnen så hörde du fel det. Det enda vi har kvar. Men en sak vi har kvar att göra i Vegas som vi inte har liksom gjort en enda gång, det är ju att köra dune buggies ut i öknen.
Ja, men vi och köra NASCAR på...
Okej, men att åka rymdraket.
Ja, men, kommer du ihåg det? Ja, nu har vi pratat om det på den tidigare, men när vi var, just att man kan ju åka det här racingskolan och lär sig att köra NASCAR där. Fy fan.
Ja, jävligt trend. Men det här med att GM tycker att en el Camaro går emot biltypens DNA. Det var ju samma sak, har man då förstått, som gällde för Mustangen. Så att istället för att ta fram en elektrisk klassisk fin ball Mustang där formen sitter, då tar man fram en skitfull Mustang SUV, för då blir det en annan biltyp, och så försöker man skohorna in namnet Mustang.
Ja, det är jag inte så förtjust i. Men jag kan ju på något sätt också tycka, jag vet inte, jag har lite svårt för elbilar som ser ut som gamla, eller ser ut som traditionella bilar. Och därför tycker jag att Dodge är så bra, för de gör liksom, de nu bygger liksom en el-Challenger. Då ser den, då har den ett liksom nytt formspråk. Skulle man bara komma en vanlig Camaro, men den går på el, eller en mussekab liksom.
Nej. Det roliga med den, jag vet inte vad namnet kommer bli, om det är Charger, EV eller Banshee eller vad de pratar om, men det roliga är att man i sitt modellutbud har namnet Charger. Alltså, då kan man ju inte göra el av den.
Nej, det är svårt.
Det går ju liksom,
det är världens bästa elbilsnamn.
Exakt.
Ja, verkligen. Du pratade, jag tror det var förra veckan eller någon förra veckan, så pratade du om vad ska liksom elbilarna, muskelbilar heta i framtiden, och när de går på el. Och om det inte hade funnits en bil som just hette Charger, så skulle Chargers ha varit bra för...
Bra! Ja. Ja, kom bara en vecka för sent till det segmentet. Ja.
Men det namnet funkar ju för sig på en vanlig elbil också. Skitsamma!
Vet du vad jag ska göra nu?
Nej!
Nu ska jag göra ett litet biltest på dig.
Åh nej, jag är så dålig på det.
Nej, men det här det kräver inga skills.
Nej.
Utan jag tror att det här är som gjort för dig.
Ja, okay.
För du ska använda din analytiska magkänsla.
Ja, och jag är jättehungrig, så den kan vara lite...
Off radar.
Ja.
Men jag tänker så här. Om det är val i ett demokratiskt land, då brukar ju typ 49% rösta på den ena sidan och 51% på den andra sidan. Oftast är det ju ännu mindre marginal. Det är ju liksom 50,1% på den ena sidan och 49,9% på den andra sidan.
Ja.
Oavsett land så är det ju liksom hälften mot hälften.
Ja.
Höger mot vänster, republikaner mot demokrater, konservativa Tories mot socialdemokratiska Labour. Är det inte sjukt att det alltid blir liksom 50% som tycker si och 50% som tycker så?
Jo, framförallt eftersom de allra flesta människorna, när de väl pratar med varandra, oavsett om de röstar till höger eller vänster, är ganska lika.
Ja, som mänsklighet så är vi ju stort sett samma lika.
Ja.
Det är kreti och pleti.
Ja.
Men då slog det mig att mänskligheten alltid vill dela in saker i två block. Alltså öst mot väst, ying mot yang.
Men det är hjärnan som så vill liksom förstå, göra saker förståeliga.
Ja.
Och då förenklar man ju allting.
Ja, men då blir det också då svart mot vitt och natt mot dag, gud mot djävulen, glad mot ledsen, plus mot minus. Och då slutligen, och det här biltestet kommer in, ont mot gott.
Aha, okej. Okay.
För då började jag tänka om det fanns onda och goda bilmärken.
Ah,
därav detta test.
Det här ser jag fram emot.
Ja. Så nu ska du få dela in 10 bilmärken i ont och gott.
Ja, och jag kommer bara gå på magkänsla.
Ja, och då tänker jag så här, du måste ju tänka på hur de här bilarna porträtteras i reklam, till exempel. För tänker man så här på, för länge sedan, då innehöll ju bilreklam liksom glada familjer som står vid sin bil och i bakgrunden ser man något sportigt, typ en segelflygplan eller en båt. Liksom.
Segelflygplan, ja, det var så spot on.
Ja,
någonting 80-talet.
Som ingen håller på
vet
med.
Vet du vad man mer höll på med på 80-talet? Skärmflygning.
Ja. Det ska synas i bakgrunden.
Triangel som man hänger under.
Vilken sportig familj. Ja. Sån bil vill jag ha.
De som idag håller på med så här wingsuit, de höll på med glidflyg på den tiden.
Riktigt märklig sport.
Ja.
Idag så trendar ju sterila villa uppfarter utan människor, gärna så här betong LA hus, gärna ganska mörka bilder
liksom. Men precis
det är också en sån här grej, plåtar man bilen på natten eller dagen, det skickar signaler om det här är en...
men jag tror att det bästa sättet för mig att komma fram till det är att inte tänka så mycket utan bara direkt gå på vad magen säger. Eller
för då blir det också så här, hur ägarna är
vad känner jag när jag hör det här ska bli jättekul,
hur bilarna körs. Det finns massa parametrar, men din fingertoppskänsla kommer avgöra det här.
Jag hoppas du inte har tagit allt för lätta bilmärken, för vissa är ju så liksom otroligt... Vi får se.
Ond eller god? Det är nästan en jingle på
det här. Ja, det känner jag.
folk får fantisera ihop en jingle.
Ja.
Jaguar.
Oh, den var svår. God.
Vad baserar du det på?
Nej, men jag tänker att det är, Jaguar har ändå någon idé om att vara gentlemannamässig. Och att vara en gentleman, det handlar ju om att vara en bra person. Så att det,
kommer du ihåg att Jaguar gjorde en reklamkampanj som hette The Villains, när det bara var skurkar som körde Jaguar?
Ja, men om du tänker på en film så kör ju inte skurkan Jaguar, utan det är ju hjälten som kör en Jaguar.
I vilken film då?
Ja, men i de allra flesta filmer. Om en Bond-skurk kommer ju liksom inte i en Jaguar. Nej. Det är Bond som kommer i en Jaguar. Ja. Eller han kommer ju oftast i en
Aston.
Men jag vill se. Sen om jag har rätt eller inte. Men i min värld så är Jaguaren god.
Ja.
Eller, ja. Ja.
Dodge.
Ja, det blir ju inte ondare än så.
Nej, visst är det så?
Nej, det är nattsvart och det är hela deras grej.
Visst är det sjukt att Dodge är så nattsvart?
Ja, ja, det är det
mörkaste. Det är verkligen the villain.
Ja, av alla bilmärken så skulle jag nog säga att Dodge är det som har liksom mest, jag menar, mycket som gör att åtminstone jag och jag tror säkert många andra liksom tänker att Dodge för alltid kom att vara onda. Det är filmen Bullet, 68.
När skurkarna. Men, och det är intressant att du säger en svart Dodge var det ondskan i The Bullet.
Ja. Samtidigt var ju en vit Dodge det goda, fast han var ju knarksmugglare. Jag tänker på Vanishing Point.
Ja, men det var precis kudan. Ja. Det var ju inte, det var ju mer än...
Nej, han hade väl en Challenger.
Ja, det var en Challenger, förlåt. Ja. Ja, såklart.
Men det är fortfarande ondskefullt.
Jag tänkte också på namnen, det är ju Hellcat. Ja, helvetet. Men bara Demon, så. Liksom en djävul.
It's a no-brainer.
Toyota.
Snällt.
Är det snällt?
För det är förnuftigt mer än snällt. Och förnuftiga människor är sällan... De kan vara liksom lite passivt aggressiva. Men det är ju ändå ett snällt bilmärke.
Ja, och också FN... Landcruiser och Rädda världen. Toyota är ett, de är goda.
Ja, de vill gott.
BMW då?
Ja, de vill inte gott. det är ondska. Det är den tyska ondskan personifierad.
Ja, men vad baserar man...
Det baserar jag bara på att BMW-ägare är assholes. Svårare är det inte.
Ja, och i det här segmentet så är det ju nästan ballar att vara ond än att vara god.
Ja, det kan man ju tycka. Jag pratade om BMW. Vi hade ju någon lista där på sämsta bilförare och de som blinkar minst och så här. Och BMW var ju topp hela tiden. Så att och det är ju inte det att de är dåliga bilförare, BMW-ägare, utan det är för att de inte bryr sig andra. Det är först, störst går först och här kommer jag och kolla på mig. Och liksom.
Men det sjuka är att man blir ju smittad av bilen man kör. Mm. Att har du en BMW liksom M5 eller en 7-serie, liksom en direktörssläde med 450-500 häst, då ligger du och pressar den bilen mycket, mycket fortare än vad du har gjort i en motsvarande storlek på en Volvo.
Så är det.
Och du lägger i arslet på folk i högre utsträckning för att, för att du kör en BMW. Så den signalerar någonting.
Ja.
Jag har aldrig kört så dåligt som när jag hade min SRT.
Nej.
För den Dodgen var evil, som Dodge är. Och då kör man som en jävel.
100%.
Det är intressant att man smittar ner sig av bilen.
Verkligen.
Ja. Chevrolet då?
Ja, men Chevrolet är... Det är gott ändå, vill jag nog ändå påstå. Mm. Och det har Chevrolet att tacka för. Jag vet inte om det är så mycket att tacka för. För alla sucker moms som kör SUVar har gjort det. Det är ett familjemärke på ett helt annat sätt än Dodge. Liksom. Och familjen får väl ändå betraktas som en positiv sak.
Cheva är ju mer kristet än Dodge.
Ja, så är det verkligen. Mm.
Även fast det är ganska liten skillnad liksom på en Durango och en Tahoe.
Ja, nej men så är det. Nej men Chevrolet är snällt.
Mm. Land Rover då?
Nej men jag har lite svårt att komma ifrån det här, att brittiska bilar för mig, eftersom England på något lurigt sätt har liksom fått världen att tro att de är korrekta och gentlemän och det ska vara liksom... och så fort det blir liksom... Alla engelska bilar är egentligen snälla. De har inte en, eller de har ingen, det är inte aggressiva bilar.
Nej.
Nej, de är eleganta snarare.
Ja, men du tyckte ju att Jaguar var ett gott bilmärke.
Mm.
Eller att det stod för godhet.
Ja.
I min värld så är Jaguar evil.
Asså?
Det är evil motherfuckers. Men Land Rover känns ju godare.
Ja, jo, men... Ja, men samtidigt så är ju Land Rover är liksom engelska kungahuset. Och om man tittar tillbaka på deras historia så är det ju... jävla mig inte alla gånger.
Då är det mayhem.
Ja, då är det liksom...
Men, men tittar man på liksom loggan Land Rover så är det ju ändå, den utstrålar ju någonting snällt. Mm. Men jag tänker ändå, om jag, nu ska inte jag rätta dig, men en Jaguar, det är liksom ett anfallande kattdjur på något
sätt. Fast Jaguar, de lägger stor vikt vid elegans. Och elegans kontra brutalitet, så blir i min värld liksom, elegans står för någonting lite mer sofistikerat och ja, gott då kanske. Ja, mer.
Ja, du säger att Land Rover är goda.
Ja, ja, absolut. Ja.
Polestar då?
Mesigt. finns det med? Nej, men det är inte ont någonstans. Åka en el-Volvo. Åka en Volvo till att börja med. Men om den dessutom är på el, då är man ju en liksom...
Den är nästan mer som en ska jag säga, sån här testmjol. Alltså som ett provrörsbarn för godhet.
Man kan nästan säga att de människorna som kör en Polestar, de är nästan, ser framför mig... Om såna här crash test dummies levde så skulle nästan alla av dem köra Polestar.
Ja, det är något Truman Show över det.
Ja, det är lite så, ja. Nej, men det är gott.
Ja, för jag provkörde ju en sån här Tesla 2. Mm. Nej, Tesla, vad heter den? Polestar 2. Som har väl 400 någonting häst. Mm. Den gick ju inte bara helvete. Ja. Den var ganska kul. Ja. Och jag gillar ju den ur ett estetiskt perspektiv, att den har lite så här urquattroskt liksom, så här, den är ganska grovhuggen i sina former liksom,
verkligen,
till skillnad från fula tvålar. Men det är ju när man gör ond och god testen på en bil som också är så här, blir den här intressant för mig, och då kan man också tänka att en god bil kommer att tröttna på mycket fortare.
Det beror väl på, men ja, du har väl rätt kanske. Jag tänkte säga att alla svenska bilar är ju goda, men så kommer jag att tänka på Koenigsegg. Jag vet inte om du har med dem på listan.
Nej.
Det är ju ondska, men det beror ju på att det är skåningar som ligger bakom, och det är ju liksom det ondaste folkslaget som vi har i Sverige. Det är ju skåningarna. De är ju rätt genomruttna. Nej, det är de inte. Men du förstår vad jag menar.
Ja.
De är lite mer så här, här kommer jag och flytta på dig.
Ja, det var bra.
Ja. Mm.
Tesla då? Det är ju svårt, för det är ju ett Polestar...
Nej, vet du vad? Bilmärket Tesla är ju gott. Mm. I liksom, hela idén med Tesla är ju att Elon Musk vill liksom rädda världen.
Ja,
men ägarna är ju assholes. Mm. Så att den är lurig.
Mm, det är det jag menar, den är jättelurig. För det är också så att Elon Musk, som vi ändå har hyllat ganska mycket i den här podden. För han har ju verkligen vänt upp och ner på mycket.
Mm.
Men han har ju tenderat att bli en riktigt galen foliehatt.
Ja, men att vara foliehatt är inte samma sak som att man är ond.
Nej. Jag är också foliehatt.
Ja.
Men jag tänkte...
Jag kan inte svara på huruvida Tesla är gott eller ont. Jag får ingen skön vibe i kroppen när jag ligger bakom en Tesla.
Nej. För det är ju inte ägarna, utan det är ju bilmärket som ska vara ont eller gott.
Ja, men ägarna är ju en så stor del av vad bilmärket är.
Men, och bilmärket är så anonymt i sig, i sin design och allting.
Mm. Nej, vet du vad? Jag landar nog ändå i att Tesla är... ett gott bilmärke. För ägarna är inte onda. De är bara lite så här...
Men tänk dig ur ett BMW...
Jag ska bita mig i tungan.
Tänk dig ur ett BMW-perspektiv. Ja. BMW är evil rakt igenom.
Ja, så är det.
Tesla-ägare tar sig ju friheter på samma sätt som BMW-ägare.
Mm.
Man har någon sån här ludicrous mood som gör att så här, jag kan accelerera ifrån allting, och så har man något liksom så här smirk i blicken.
Ja,
man...
fast samtidigt när jag ligger liksom och kör upp till Sälen så ligger ju liksom Teslorna till höger med sina takboxar bak och fram och lufsar på. De kör ju inte speciellt fort. Så att, jag tror att de ser på sig, de vill vara goda. Ja. Genom att de sopsorterar och sådär. Sen att de är liksom...
Jag kom på det.
Ja.
Vet du vad Tesla är?
Nej.
Självgoda.
Där har vi det!
Ja. Eller
bra.
Hur?
Ja, det är helt sant.
Jag skriver det.
Ja.
Jag vet inte varför jag ens gör noteringar.
Nej.
Men jag gör det. Jag skriver självgoda.
Ja, det är nog den kanske mest självgoda bilmärket
och av alla. Och det är långt ifrån att vara god.
Ja.
Självgod är ju nästan tvärtom.
För även om man gör bra saker, men om man är jävligt nöjd över att man gör bra saker, så är man ju inte god.
Ja, ja. Det är som att lägga ut på Insta, på sitt eget Insta-konto. Tack allt beröm jag fick för att jag donerade pengar till Ukraina. Och jag, vem är lilla jag som bara skänkte 10 000?
Ja, eller jag har adopterat ett träd som Laila Bagge gick ut med här. Han för mig. Fan. Jag läste någonstans.
Humble brag.
Ja,
Mercedes.
Pure evil.
Ska du säga det?
Ja, men det är stöveltramp nästan.
ur ett så här pagoda så här diktatorperspektiv.
Nej, eller vet du vad? Det är så... Nu vet jag inte, du har ju inte så mycket tid och du har sagt att du ska titta på Drive to Survive. Men bara titta på Mercedes liksom ur ett F1-perspektiv. De är ju de onda. Så är det ju. Svarta bilar och bara, och han, nu kommer jag inte ihåg vad stallchefen heter där. Men det är ju ingen skön person någonstans.
Adolf,
inte. Nej, ondska.
Det går ju inte heller att tvätta bort de här svartvita bilderna från 1939, 1940 där. Med stora Mercedes-stjärnor. Går vi på nästa som ligger nära till hands. Och den sista. Vi kanske kan komma på fler. Volkswagen.
Ja, apropå det vi precis pratade om. Vi behöver inte...
För de har ju samma arv som Mercedes och Porsche.
Ja, vi behöver inte prata om det arvet. Men det blir man ju lite...
när vi pratar om Mercedes, då är det stöveltramp som när det kommer till din bil. Nej, vi behöver inte prata om arvet.
Ja, jag körde ju Mercedes innan dessutom.
Exakt.
För det här är lite intressant. Det här kanske man skulle kunna titta på alla de här bilmärkena. Det beror lite på när i tiden också. Ah. Är det liksom för Volkswagen på 60-talet? Det var ju så gott så det fanns ju inte. Små runda, roliga bilar.
Ah,
liksom små eller jag inte kommer ihåg
Lemon.
Så då var de jättegulliga och hippierörelsen och allting. Idag är de väl, nej, de är inte onda någonstans. De är också ganska ett förnuftigt bilmärke.
Gränsen mellan en hippiebuss och Charles Manson. Den gränsen hårfin.
Det är för sig sant, men Volkswagen har ju ingen aggressiv bil, alltså som är ritad för att vara aggressiv. Och det är väl liksom på något sätt en liten fingervisning om vilket typ av bilmärke de vill vara. Och jag menar, vi Volkswagen-ägare, det är ju mellanmjölk bara. Det är ju inget spännande alls. Så gott får vi säga. Ja. Lite tråkigt.
Jag hade ju någon förhoppning om att jag liksom under den här resans gång med att hitta onda och goda bilar, att det skulle infinna sig någon form av röd tråd som man kan säga så här, kolla, alla onda bilar, det är regeringsbilar. Det går ju inte.
Nej, det blir nog svårt.
Det var ju bara dumt av mig att tro att man skulle kunna analysera det här.
Frågan är om det finns ett ondare bilmärke än Dodge.
Ja, det är en relevant
Lambo
fråga.
Är ju inget vidare. Alltså, ur ett gott och ont perspektiv.
Nej, men det är ju mer ett korkat bilmärke.
Ja, de är kanske...
Dodge är ju liksom... Ja, i och för sig. Okej, ja, Lambo, Diablo.
Ja.
Men samtidigt så... Det är ju någonting med deras pastellfärger och jag vet inte.
Men ägarna är ju sällan speciellt goda människor.
Nej, men de är ju goda ur ett korkat perspektiv. Inte ur ett evil, jag är ondskan själv.
Nej, men det är mycket... åker du ner till Marbella liksom, de som kommer i Lambos där nere, det är inga trevliga typer där.
Nej. Jo, men, nej, men jag skulle, Dodge är ett mer evil bilmärke.
Ja, de har ju liksom använt sig av ondska i all sin marknadsföring, eller liksom ondska, men liksom det formspråket och den liksom
jag så här, Dodge det är positiv ondska. Lambo.
Det är en negativ ondska.
Det är en negativ ondska.
Ja, okej. Ja, det blev ju luddigt som vanligt. Ja, och generaliserande som bara den. Ja. Men det är ni vana med, ni som har lyssnat på den.
Ja, så är det. Så kommer det förbli.
Kul det där, tyckte jag. Ja. Du som är Toyota-frälst, eller har du släppt det till förmån för Dodge nu?
Ja, jag har faktiskt helt släppt Toyota.
Alltså,
det gick snabbt. Jag skulle gärna köpa en Land Cruiser igen, men det stör mig lite att jag köpte en Challenger som jag älskar, även om jag nu kommer skära sönder bilen, så stör mig lite att Jakob han köper den där LX-en. Alltså, det är
Lexus då, är det gott eller ont?
Det är fan rätt evil alltså.
Är det?
Är det?
Nej, jag vet inte. Skitsamma. Har du sett bilderna på nästa generations Forerunner? som ska släppas 2025.
Nej.
Helt ny plattform, ny motor, ny design. Tydligen sa Toyota...
Förra generationens förare var ju väldigt snygg, som Chris hade i LA.
Ja, just det.
Nej, Austin.
Precis. Men tydligen sa Toyota nu bestämt att uppgradera den här modellen ordentligt. Och bland annat så ska den få mycket bättre bränsleförbrukning. För bränsleförbrukningen har inte varit så där jättebra på de senaste modellerna. Ju. Och sen har de lagt jättemycket energi på att förbättra körkänslan. Sen har ju inte heller 4Runner hängt med när det kommer till liksom den sena...
När skulle den komma? 2024?
2025. Rent tekniskt, alla tekniska finesser som liksom till exempel nya Broncon har, den har ju liksom gamla 4Runner saknat lite grann. Men nu vill japanerna ändra på det då.
Ja, de har tagit den exakt samma designutseende som Land Cruiser 300. Den är
ja,
identisk
men precis.
Otroligt snygg.
Och som jag har förstått det så ska den här nya bilen komma med två olika motoralternativ. Någon Turbo 4 och sen någon Hybrid 6. Och det ryktas väl även om att den kanske även kommer som en elvariant lite längre fram då. Mm. Men jag tycker att det är inte det här som är det mest spännande med nästa generations 4Runner, utan det är färg- och formspråket. Nu har jag inte sett den färdiga bilen. Men de bilder som Toyota har släppt skvallar om en mycket intressant sak. Och det här är en sak som du och jag såg när vi var på Sima. Och det var ju den här 80-talstrenden som vi såg som var enormt stark. Kolla här på den här. Kolla här.
Oj, svart och med en gul, orange
och gul stripe som
gul,
går så här.
Orange och gul, ja.
Ja, och sen även här framme. Och som sagt, jag vet inte om den, jag har sett den även en röd variant på den här.
Det är ju Toyotas Racing Stripe.
Ja. Det här är roligt tycker jag.
Ja, det där är ju tillbaka till framtiden snyggt.
Ja, kolla.
Åh, jävlar.
Kolla, det här är du, Krik.
Ja, det är en Starsky & Hutch stripe.
Ja, precis vad det är.
Att man vågar ta ut svängen och göra den typen av 80-talsgrafik.
Men det är det jag menar. För den trenden såg vi ju på Sima. Och det var ju ganska många år sedan nu. Och nu har liksom den förhoppningsvis letat sig in i bilhallarna i framtiden.
Men då är, jag vet inte hur många gånger vi ska gnugga in den här tesen av att liksom allting härstammar från när du var 14 år.
Ja.
Nu är bildesignersna där. Alltså nu är bildesignersna så pass unga jämfört med oss.
De
som
ju...
gör att de ritar ju bilarna så som de såg ut när de var 14 år. Det var 1986.
Exakt så.
Men... Vilket vi tycker är väldigt kul.
Ja,
för att,
men precis. Och det, precis som du säger, det här är väldigt mycket tillbaka till framtiden. Ja, verkligen.
Som den pickisen där.
Ja.
Fan, vad snyggt.
Yes!
Du, apropå biltrender, för 1000 år sedan så pratade vi om obskyra biltrender.
Mm.
Eller det vi pratat om löpande genom poddens historia. Men vi pratade ju, något avsnitt vi pratade om donks, bubbles och boxes. Alltså såna här donkar.
Mm.
Vi hade något avsnitt där vi pratade om Carolina Squat, kan du ihåg det? Du vet, man sänkta bak och höjda fram pickisar.
Ja. Jag undrar om den trenden är över i USA.
Ja, den lever väl kvar, men det här är ju inga stora trender någonstans.
Nej, framförallt inte i Sverige. Finns det några donkar i Sverige överhuvudtaget?
Säkert.
Ja, men det är fan de går att räkna på en hand nästan.
Ja. Vad heter den där trenden när man byggde ut torn av navkapslarna?
Jag kommer inte ihåg.
Swanger eller något sånt där.
Ja, det
var... Du kommer ihåg den stilen där. Det var jävligt märkligt.
Stora strutar i krom bara.
Exakt. Och så Busuzuku.
Mm, det gillar vi.
Ja, och minitrucks. Minitrucks är så kul för att det är en trend som fanns på i alla fall 90-talet. Så enormt. Det var ändå stort i Sverige.
Ja.
Men minitrucks har liksom aldrig fått en egen genre. Utan de har liksom räknats som lowriders.
Det finns ju vissa grejer som...
Euro lowriders.
Ja, just det. Precis. Men det finns ju vissa grejer som när man hör ordet så tänker man direkt på en sak. Och så är det med minitrucks. När jag hör ordet minitrucks så tänker jag alltid på Kid and Play. House party. Kommer du ihåg det? Det var liksom...
Och så ser man alltid en gul pickis.
Ja, eller röd.
Eller gul.
Ja, eller gul. Ja, kan även vara orange.
Ja, eller gul.
Ja. Och massa högtalare på hela flaket.
Exakt, och sen en sån här vipparm som man kunde höja upp hela det gula flaket och spela blästa musik.
Eller röda.
Sen har vi pratat om 808. Eller 808. Beskriv 808.
Det vet jag inte. Det kommer inte jag ihåg vad det är för något. 808.
Det är ju också ett riktnummer. Det är ju som 909.
Jaha. 909ers. Ja, för det var det jag tänkte på. För det var ju också en bilstil.
Ja. Men 808 är också en sån här pick. pickis-stil. Aha. Med höjda pickisar.
Ja.
Men den pickis-genren, 808, den har fått en subgenre nu.
Mm. Men var ligger 808 då?
Ja, det är också Kalifornien.
Ja, men liksom ja, det är typ The Valley. Liksom.
Ja, nära 909. Ja. Alltså uppe mot ja. Bergskammen.
Ja,
liksom.
Ja, just det. Ja.
Men det är ju white, jag ska inte säga trash.
Nej, för det är det absolut inte, för de har mycket pengar. Men det är douches.
Energy drink.
Date rapes och ja. Mm.
Men nu har i alla fall 808 fått en subgenre då som heter Hawaiian style. Hawaiian style.
Det låter ju trevligare.
Jag vill säga det på ett förändrat sätt. Aha. Nu blir det förändrat så här. Nej. Hawaiian style.
Jättenyfiken på vad det är. Har du någon bild?
Ja, visst blir man först och främst nyfiken på namnet.
Ja.
Men det är alltså unga 808ers.
Ja.
808-or.
Mm.
Som köper då, för deras storebröder, de har liksom kört stora Dodge-pickisar och Silverados, höjda jävlar.
Vita med svarta fälgar och stickers i bakrutan.
Och Monster Energy i bakrutan.
Ja, just det.
Men unga 808ers som då har skapat Hawaiian style, de köper då billiga japanska suvar och pickisar. Mm. De som är rika föräldrar, de köper dyra, halvnya. Men det är mest japanska suvar och pickisar.
Mm.
Så höjer man dem.
Mm.
Och så sätter man på stora kromade deep dish fälgar, alltså riktigt breda fälgar med djupt insjunken fälgbana.
Mm.
Och sen sätter man på för små mudders på dem. Alltså grovmönstrade terrängdäck, men aningen smalare än vad fälgen är, så att man liksom stretchar ut dem över fälgen, och så att man får väl lite gummi, men de stretchar ut.
Det var inte riktigt det jag hade hoppats på när jag hörde namnet.
Nej. Men det lustiga här som vi ska analysera nu, det är att den här trenden, den föddes ur att man ville ha bilar som påminner om billiga Monster Truck-leksakerna som man hade när man var liten. Men inte de fina leksakerna från kända leksakstillverkare, utan de här lågprisplastbilarna som man kunde liksom köpa på Walmart. Alltså fula leksaksbilar. Där föddes trenden. Alltså en
jätteroligt.
En nostalgisk tillbakablick till när man inte hade råd att köpa de fina sakerna.
Ja.
Så att, alltså när en leksaksfabrik i Kina får ansvara för designen.
Mm.
Det är så.
Nu får du visa någonting.
Uh-huh.
Oh, ja.
Det är liksom så stretch. Det är...
Alltså nu visar du en Jimny här.
Uh-huh. Bland annat. Och en Hilux. Och...
Ja, Hiluxen och de här. Men på Jimnyn så var det kul. För den är så liten.
Uh-huh. Men förstår, ser du den här leksaksbilen?
Det här måste vi lägga upp. För det här är
om du tänker en plastleksaksbil där däcken är liksom bara gjutna i hård plast.
Jag förstår, och alla som lyssnar kommer förstå exakt när de ser det här. För att det är ju precis en billig leksaksbil. Där de liksom inte har fått till proportionerna. Men det är för att den japanska leksakstillverkaren inte riktigt har koll på hur det ser ut. Liksom.
Exakt så. Och det är en intressant genre, tänker jag. För går man i en leksaksaffär idag så är ju man förundras över hur schyssta leksaksbilarna är. De är extremt detaljerade, de är gjorda med en dator som är liksom så här exakta kaddar så att det blir naturtroget. Men sen så fanns det ju de här bilarna, och i viss mån finns fortfarande, som är så här riktigt tjing-tjong lågpris som man tänker sig, det här är ingen som vill ha, men de kostade liksom 20 kronor.
Ja, just det.
Stilen bygger liksom på det.
Ja.
Det är ändå intressant.
Ja, jag tycker det är skitfult när jag är på stora pickisar, men jag tyckte på något sätt hade jag väldigt svårt att
funka inte, på gymnen.
Ja, gymnen var en sån, jag ska inte säga att jag vill ha det, men det var kul. Hawaiian style, jaha. Det kommer nog inte att bli någon större hit här, tror jag.
Nej, det känns som att det är många trender som kommer och går.
Ja, verkligen.
Du?
Ja.
Jag kollade på nybilsförsäljningen i Sverige. Och det är lite kul att se vad är det som säljer i Sverige egentligen.
Mm.
Och då kollade jag på...
Är det så rolig läsning egentligen?
Ja, men det finns någon humor i det. Då. Jag kollade på mars månad, förra månaden. Mars har ju 31 dagar. Jag vet inte om du känner till det. Men kollar man då på vilka bilar såldes i mars, och så börjar man bakifrån. Alltså vilka såldes sämst. Det blir lite humor.
Då, ja, det är ju också en fingervisning om vart vi är och vart vi är på väg.
Ja,
ja.
Det såldes en ny Toyota Supra. Är inte det lite intressant?
Jo.
Jag visste inte ens att man kunde köpa en ny Toyota. Nej, för det här är en ny bilsförsäljning vi pratar om nu. Inte bägge. En ny Toyota Land Cruiser.
Ha. Det var mindre
det
var vad jag
en
trodde.
Prado då, alltså en 150.
Ja. Jag trodde jag skulle ligga, men den är dyr ju.
En Morgan.
Finns det ens?
Ja, det är helt konstigt. Ja. Men den här då? Land Rover Evoque. Vet du hur många de sålde?
Nej.
Nej. Det är ändå en bil som sålde flera hundra,
ja,
kändes det som.
Ja.
Ganska nyligen. En Land Rover Evoque. En Honda E.
Ja, men det är många riktigt dyra bilar. Och Honda E är ju...
Den är ju överprisad.
Ja, men det är tyvärr, för den hade kunnat sälja väldigt bra, tror jag. För det är en ballbil.
Ja, jag håller med. Ja. Ford Mustang, en.
Va?
Ja.
Ja. Kan det ha att göra med att det fortfarande är vinter?
Såklart finns det väl något i det. Men ja, den här Discovery Sporten Land Rover. Två stycken. Men kollar man lite mer mitten på listan.
Ja.
Tesla Model X. Vet du hur många sådana har de tryckt ut?
På en månad.
Ja.
4.
12.
Jaha.
Ja.
Ja.
Och Mercedes B-klass? 12.
Ja, just det.
Tesla Model S då?
18.
Ah, 14. Det var 14. Det nära. Ah. Men nu kommer vi upp till toppskiktet. Vad säljer bäst i Sverige? Och det här blir lite intressant. På fjärde plats.
Nu blir mycket koreanskt och japanskt.
Ah, nu ska du få gissa.
Ja.
Fjärde plats. 839 bilar. Det är en Volvo XC60.
Aha.
Alltså, nu får du gissa.
Ja, det är väldigt svårt. Ja,
jag insåg att du kommer aldrig gissa.
Nej, det kommer vara svårt.
898 bilar. Det är ganska mycket.
Ja, det är det.
800 bilar på en månad.
Ja.
ID4.
Ja.
Volkswagen.
Ja, man ser dem överallt.
Det... Och på andra plats, Volkswagen XC... Nej, Volkswagen. Vad heter de? Volvo heter de. XC40.
Ja, just det.
1436 bilar.
Ja, de där tycker jag man märker i trafiken. Man ser dem ofta nu. De har lite så här skumma färger som jag har svårt att bestämma mig för om jag gillar eller inte gillar. Jag tror jag gillar dem. Ja. De här lite... grön, liksom mjölkiga färger och blåa.
Men på första plats. Volvo XC40 var ju på andra plats då. Vilken bil sålde bäst i Sverige i mars månad?
RAV4,
vad fan får du det ifrån?
Nej, men jag fick fram med att folk körde, gillade den. Fick jag se så många.
Den här bilen heter Tesla Model Y. Det är alltså den
skämtar du med
lilla Teslan, alltså den som är större än trean. Men vet du hur mycket den sålde? Jag hade inte nämnt det här om jag inte var så här chockad. Det var därför jag
men den är ju
där.
Väldigt liten. Eller?
Ja, den är väl som en det är en mini, den är framförallt en väldigt ful.
Ja, den.
Men Tesla sålde i mars månad av sin Model Y 3202 bilar. Inte det är helt sjukt att de säljer mer än dubbelt så mycket som Volvo och fyra gånger så mycket som trean, Volkswagen ID4. De säljer alltså...
Det hade jag aldrig sett.
Inte jag heller. De sålde 103 bilar om dagen. Att jämföra med Evoquen som sålde en på hela månaden.
Vad kostar en sån där jävel? Nu ska jag kolla.
Typ 700.
Ja.
Det vill säga, ingångspris. Men du kan säkert hitta en sån här för 900, fullsmetad long range och allting. Men det är så sjukt att sälja 103 bilar per dag en hel månad.
Ja, men det är ju liksom en liten SUV.
Ja.
Så man kan ju tänka då liksom att det här är bilen som de som vill ha en X köper. Och som man har ett barn liksom.
Ja.
För så ful är den väl inte?
Ja, men ful. Ja. Den är ju hemskt.
Den är daterad precis som alla andra Teslor. Jag förstår inte vad det är de håller på med. Varför kan de inte bara byta ut jobb?
Jag såg ett nyhetsreportage från USA. En Tesla, det var en Tesla. Vad fan var det för Tesla? Om det var en S kanske det var. Han har tappat ratten. Det är så här Land Rover-problematik. Jag tappar växellådan, jättekonstigt. Förstår inte hur det hände. Men en Tesla, helt ny, han körde på motorvägen. Då lossnade ratten. Alltså den lossnade. Alltså han satt med ratten i handen. Det känns som att det är ett fabrikationsfel som inte ska behöva hända.
Du, en annan... Nej, det är helt sjukt.
Uh-huh.
Ja, men en annan väldigt intressant sak som jag läste här just om Teslas Model Y. Det är att nu gick jag in på bilägare. Ja. Då står det så här. Ja. Den billigaste versionen av Teslas Model Y finns inte längre kvar på biltillverkarens sajt. Enligt Tesla-chefen är bilens räckvidd alldeles för dålig. Samtidigt sänker man priset på den dyrare versionen. Alltså den plockar de alltså bort då, trots att den säljer så fruktansvärt bra.
Helt otroligt.
Det var lite konstigt.
Ja. Hörrni, med de orden så tror jag vi rundar av den här veckan.
Ja, det får bli ett lite kortare avsnitt den här veckan.
Så hörs vi igen om... Vad fan blir det? En vecka?
Ja, nej, vi hörs på tisdag. Hörs på tisdag. Glad påsk allihopa.
Glad påsk. Det är långfredag idag.
Amen.
Och imorgon så dras det till fjärdes.
Ja, för dig ja.
Ja, men vi hörs nästa fredag.
Det gör vi.
Nej, på tisdag fredag. Får jag lite luddigt där. Ha det bra.
Hej, hej.
Hej.